Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna På spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Idag tar vi oss an ett ämne som flera gäster och även ni lyssnare har önskat er, nämligen klimathistoria. För jordens klimat har ju förändrats radikalt över årtusendena, långt innan vi människor började släppa ut fossila bränslen i atmosfären. Om det kommer dagens gäst att berätta mer. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
De senaste 12 000 åren har vi levt i den geologiska epoken Holocen. Den började efter den senaste istiden, då ju Skandinavien låg under ett kilometertjockt istäcke. Istider har vi haft med jämna perioder under en stor del av jordens historia. Men även under Holocen har temperaturerna varierat kraftigt. Den senaste köldperioden kallas Lilla istiden och varade någon gång mellan 1400-talet och 1800-talet. Den som ska berätta för oss om klimathistoria är Fredrik Charpentier Ljungqvist. Han är docent i både historia och naturgeografi och knuten till Historiska institutionen och Bolincentret för klimatforskning, bägge vid Stockholms universitet, samt Swedish Collegium for Advanced Study i Uppsala. Han forskar både inom historia och paleoklimatologi, alltså klimathistoria. Ljungqvist har skrivit flera populärvetenskapliga böcker, däribland Klimatet och människan under 12 000 år, som kom 2017. Varsågoda, Allt vill att veta om klimathistoria med Fredrik Charpentier Ljungqvist.
Hej Fredrik och välkommen till Allt vill att veta.
Tack så jättemycket.
Vi sitter på ditt tjänstrum här på Stockholms universitet och vi ska prata om klimathistoria. Hur börjar det egentligen för dig?
Jag har haft ett långt intresse ända sedan jag var ung för både historia och geografi. Och just då biogeografi och klimatgeografi, alltså vegetationen och klimatet på jorden, har intresserat mig och hur det förändrat över tid. Men början kom väl att jag egentligen var intresserad av hur har jordbruket påverkat boskapsskötseln, framförallt i Skandinavien och i Nordatlantenregionen, under medeltiden, när lilla istiden började, när klimatet blev kallare från 1200-1300-talet. Och det är då som till exempel man slutar med spannmålsodling på Island och det då många kriser i den här regionen inträffar. Och jag märkte då för nu 15 år sedan ungefär att den arkeologiska och historiska forskningen har en väldigt diffus bild av faktiskt hur klimatet förändrades och mycket byggde på gammal forskning. Samtidigt hade du då hela klimatdebatten och om global uppvärmning som kom fram. Jag upptäckte också väldigt tidigt då att det fanns två paradigm, två synsätt på hur klimat har varit de senaste par tusen året. Ett synsätt att det knappt har varierat alls före då de sista årtiondena, åtminstone inte på global skala, till andra som menar att det har varit stora variationer och de naturligtvis har haft också en påverkan på det mänskliga samhället. Jag blev intresserad av det här, hur kan det komma så att forskare i samma fält har så olika syn och hur man tolkar då indirekt data. Och de problem som finns med den här så kallade proxydaten, till exempel årsringserie från träd, isborr, kärn med mera.
Mm. Men de här två paradigmen, tycker du de har kommit närmare varandra de senaste åren eller är det fortfarande brett isär där?
Jag skulle säga att det är samma brett isär, men enligt min mening beror det på ofta på att man inte har lärt sig bland vissa forskare eller vissa discipliner av de framsteg som har gjorts. Att forskningsfältet också växer så stort och det finns då olika discipliner och subdiscipliner. Det är ofta naturgeografer då som forskar om paleoklimat, alltså klimathistoria för naturvetenskapliga källor. Men mycket av forskningen, när man gör klimatrekonstruktioner och så, är folk från andra discipliner, meteorologi men också ren statistik till exempel, som gör... Och metoderna rent statistiskt har blivit mer och mer sofistikerade, men ofta har man hamnat längre och längre från datan. Mm. Och man tar in massor med data med då en låg klimatsignal och massor med brus. Då kommer du alltid få ut med de här metoderna i princip en mer eller mindre platt linje. Du kan inte rekonstruera klimatet med data som inte speglar den klimatvariabel som du vill rekonstruera, oavsett hur avancerade metoder du har. Mm. Det andra är att man förlitar sig mer och mer på klimatmodellsimuleringar. Det finns ändå paleosimuleringar, alltså bakåt i tiden, som bygger bland annat på kända förändringar i jordaxelns lutning, men också då uppskattade förändringar som faktiskt har viss indirekt data på hur solutstrålningen har varierat, antalet och tidpunkten för stora vulkanutbrott då, som kyler ner klimatet, och också intern variabilitetssystemet slumpmässigt som de här modellerna kan simulera. Och modellerna har fått en större och större roll även för att förstå klimatet bakåt jämfört med då faktiskt data. Och ibland överensstämmer de på vissa punkter, men ibland kan de ge en helt olika bild.
Men du nämner ju några element kring hur klimatet förändras. Jordens bana, solens aktivitet, aerosoler från utbrott. Jag tror inte att alla mina lyssnare i alla fall känner till det där med att solens aktivitet skiljer sig åt mellan olika perioder. Kan du berätta lite grann om det?
Det här är något som vi inte vet jättemycket om. Vi vet att vi kan observera, man har gjort sedan början 1600-talet då, mängden solfläckar. Och när solen nästan inte har några fläckar alls, då brukar den ha avsaknad i princip solfläckar, ha en lägre aktivitet. Men det har också gått att rekonstruera från naturvetenskapliga källor, lämna kemiska så att säga, avtryck, både isborrkärn och faktiskt i trädringserier, årsringar i träd, efter hur då solutstrålningens... Ja, amplitud har påverkat den kosmiska strålningen.
Mm.
Och, så det kan, men problemet är att vi har korta satellitmätningar bara sedan slutet av 70-talet. Det gör att vi kan se mönstren tusentals år tillbaka i tiden, egentligen ända sedan slutet av senaste istiden, av perioder av låg och hög solutstrålning. Men vi kan inte riktigt avgöra hur stora de här svängningarna har varit. Vi kan liksom inte avgöra hur stora han var. Vi vet när det var ett period av relativt låg solaktighet och relativt hög. Och vi vet också i sista årtusendet drygt de stora solfläcksminimumen som då har också observerats till exempel Kina och Korea, Japan och på andra håll med observationer eller vad man kallar även innan teleskopet. Och då många av de här perioderna av låg solaktivitet med få solfläckar sammanfaller med kalla förhållanden, framförallt kalla vintrar.
Mm.
Men
Men då kan det vara så att solen rent faktiskt avger mindre energi. Alltså det kan röra sig om en, alltså några få tiondels grader som kan påverka jordens klimat.
Vi vet det. Ja. Och det gör den även på en 11-årscykel. Vi har en solflykon dubbel på 22 år som då även kan mätas med satelliter. Och vi har teleskopmätningar sedan början av 1600-talet på. Så vi vet att det finns en 11-årscykel i solen, men också längre cykler i solen. Hur mycket energi den... Ja, det här är väldigt små variationer, men även de här på 11 år har någon, kanske någon tiondels grads påverkan på jordens klimat eller så.
Ja, det är oerhört fascinerande. Om vi ska måla upp de stora dragen i klimathistorien då, så har ju jorden haft istider med mer eller mindre jämna mellanrum, följt av varmare perioder. Vet vi vad det här beror på?
Det vet vi väldigt väl. Istiderna kan vi väldigt väl förklara, utan det är cykliska förändringar i jordens bana. Och också jordaxens lutning. Och vi har då förändringar i jordens bana på ungefär 110 000 år. Och på jordaxens lutning på 22 000 år. Det här är cykler. Och de har varit kända i nästan 100 år nu. Hur de här fungerar. Det där förstår vi väldigt väl. Kanske inte exakt. Vi vet att jorden då framförallt sommartid norra halvklotet. När det får mindre solenergi. Kickar istiderna så att säga igång. Vi vet inte exakt mekanismen hur det faktiskt kommer så att det blir en istid. Det är olika återkopplingsmekanismer då, med mer snö och is kvar längre på säsongen som gör att du får en återkopplingsmekanism för att den vita ytan strålar bort.
Det som kallas albedoeffekten.
Just det. Den förstärks ju när det är kallare och det gör det ännu kallare då.
Du skriver i din bok som kom för några år sedan, Klimatet och människan under 12 000 år, att inte bara det att istäcket kan vara då 3-4 kilometer tjockt, alltså det är nästan dubbla Kebnekaise i princip, en enorm massa inlandsis, men också att havsnivån är upp till 130 meter lägre på vissa ställen.
Ja, den globala havsnivån blir så mycket lägre just för att så mycket vatten i hydrologiska kretsloppet är bundet i de här ismantlarna.
Men då måste ju geografin och kustlinjerna se helt annorlunda ut.
Absolut, man kunde gå till England och Beringsund var ju torrlagt tidvis. Och från då Asiens fastland till Indonesien, Australiens fastland till Tasmanien och så vidare.
Men just att Beringsund var fastland, är det det som har gjort att då både människor och olika djur och växtarter har kunnat liksom färdas ner mot Sydamerika?
Ja, till Nordamerika först och sen vidare till Sydamerika. Ja, det kan man säga. Mm. Det finns också hypoteser att man följde kustlinjen där med båt när man invandrade från Asien till Amerika. Det är lite omdiskuterat, men de flesta menar ändå att man kom huvudsakligen landvägen. Mm. Det var någon form av ganska, egentligen ett rikt stepplandskap. För det intressanta är att då i östra Sibirien och delar av Alaska, där var det så torrt och fortfarande torrt i stora delar av östra Sibirien. Så det bildades inga ismantlar där för det var för lite nederbörd. Så att där var ute med bergen var det isfritt för det var tillräckligt dels varmt på sommaren med ett ganska kontinentalt klimat. Det fanns till och med fickor då under istiden i Alaska där fanns skog som växte. Då medan det var 3-4 kilometer inlandsis här och i östra Kanada och då ända ner i nordöstra USA. Men i delar av västra Kanada och Alaska och då östra Sibirien var intressant nog då isfritt. Det var väldigt, ännu torrare då för överlag var det globala klimatet mycket torrare på istiden än idag. De flesta delar av jorden som då inte var istäckta var antingen stäpp eller öken och det fanns ju fortfarande tropisk regnskog till exempel och skogsområden men de var mycket mindre än idag. Det var väldigt relativt små skogsområden, det mesta var stäpp eller öken på jorden då. Så det var inte bara en väldigt kall värld utan en väldigt torr värld.
Och så vandrar den här megafaunan som den kallas runt där det inte är is. Alltså då är det mammutar och ullhåriga noshörningar och sabeltandade tigrar.
Grottbjörnar och allting annat.
Det måste ha varit en fantastiskt landskap att färdas i om man nu var människa på den tiden.
Det var nog många av de här normaliserade jägarnas drömsamhälle. Det kan man säga om, men bytesdjuren ganska snart, framförallt vid slutet av istiden och början då av Holocen, vår värmeperiod för ungefär 12 000 år sedan, då försämrades ju med ökad skogsväxt och det här mindre där öppna landskapet förmodligen betesmöjligheterna för mycket av den här megafaunan och det här jakttrycket var så fruktansvärt hårt för människor. Snart utrotade man ju på de flesta håll successivt de här stora bytesdjuren. De hade ju överlevt intressant nog tidigare mellanistider som varit ännu varmare än vår mellanistid och förra mellanistiden för då 120-130 000 år sedan som var varmare än den här mellanistiden. där överlevde den här megafaunan. För skillnaden var då att det inte hade människor då utanför delar av östra Afrika.
Men det är ju intressant att vi idag pratar om att vi påverkar planeten så mycket. Att vi pratar om antropocen, att vi liksom är, att det är den människoskapade världen på något sätt. Men redan då uppenbarligen så var människan då en faktor som påverkade.
De här väldigt små jägare och samlargrupperna, de lever bara på jakt. En fantastisk hur man lyckas utrota med väldigt, väldigt små befolkningar på bara några tusen. Att man kan utrota sig och då dra undan ditt eget levabröd så att säga. Och det har hänt upprepat under historien. Och det är därför så småningom människan på de flesta håll börjar med jordbruk eller tamdjursuppfödning. För det är det sättet som du kan försörja en större mängd människor. Även då områden som är rätt rika i naturresurser utan de är superrika fisker eller sälfångsresurser vid kusten. Så fort det lever på landdjur för att försörja en population, även om det är ganska rik fauna, krävs det enorma avstånd. Du måste flytta hela tiden för bytesdjuren tar slut. Och som vi vet, med då klimatförhållande, extremväder, sjukdomar bland djur men också allt från skogsbränder som kan skada bete eller någonting annat som händer, kommer de här bytesdjuren fluktuera väldigt mycket. Och du kommer ha perioder då du svälter även de rikaste områden. Och normalt sett, om befolkningen då växer för mycket, då kommer du ha brist på mat och då kommer du överutnyttja de här resurserna. Det har hänt upprepade liksom gånger och du kan aldrig försörja en stor population genom att vara jägare. Mm. Det är liksom omöjligt. Även om det är bara några tusen på en yta som hela Sverige kommer du börja så småningom få brist på mat.
Jo, ja, intressant. Ja, och det är en av anledningarna till att vi blir bofasta kanske.
Ja, alltså det är ett sätt att producera mer mat på mindre yta. Då kan du plötsligt ha många människor som bor på samma yta och bor länge. Sen har det andra nackdelar. Det är det som introducerar att vi får olika infektionssjukdomar i stor skala. För de kommer via tamdjuren till människorna och också att de endast kan spridas om det bor många människor på samma plats. Med små, normaliserade jägar, samlargrupper som sällan möter varandra kommer du inte kunna sprida sjukdomen vidare.
Mm. Men om man kikar på det som kallas för holocen, då, den här tiden efter senaste istiden, så kan man ju se fluktuationer där också i klimatet. Alltså det är som inte en sinuskurva, men det går upp och ner i alla fall med kallare perioder och varmare perioder. Är man lika klar över vad de här förändringarna beror på som på istiderna?
Nej, inte alls. Däremot förstår vi att då någon gång för 8 000 till 6 000 år sedan eller så, att vi hade de allra varmaste förhållandena. Och det har igen att göra med jordaxelns lutning. Sen har det gått mot att vi får mindre solenergi sommartid på norra halvklotet. Och det är också inte bara en påverkan på norra halvklotet somrar utan även på andra säsonger och även på det globala klimatet genom olika återkopplingsmekanismer.
Mm.
Och det förstår vi ganska väl. Vi helt enkelt får att det går mot en kallare förhållande, det man brukar kalla neoglaciationen, alltså nyglaciationen, kickar igång på allvar ungefär för 5 000 år sedan när man når någon kritisk punkt och då glaciärer i många bergskedjor runt om på jorden återbildas som har varit helt bortsmälta eller varit mycket små och då växer. Och de har i princip fram till då senare årtiondens globala uppvärmning med fluktuationer då av varma och kalla perioder har vi egentligen långsiktigt gått mot ett kallare klimat.
Mm. Det finns ju en värmeperiod som kallas för det postglaciala värmeoptimet.
Alltså, det är det ändå ungefär för att som kulminerar någon gång 8 000 till 6 000 år sedan.
Just det. Och då har vi ju lövskogar långt norrut i Sverige, eller hur?
Ja, det stämmer. Och vi har ju då också som ännu mer ögonfallande att Sahara inte är en öken utan då en savann och stepp och liksom arabiska halvöns öknar inte finns på grund av att monsunregnen når där. I det som idag är centrala Sahara kanske det regnade 1500 millimeter, alltså 3 gånger så mycket som i Stockholm ungefär. Nu är det mycket torrare klimat, alltså det räcker bara för en ganska torr savann eller halvstepp för att vi sörjer med så varmt där och kanske var ännu något varmare då under postglaciala klimatoptimumet. Men det är Och det här beror på att monsunregnen tenderar att nå längre norrut på norra halvklotet, sommarmonsunregnen, om det är varmt i de nordliga trakterna på sommaren på norra halvklotet.
Just det, så den zon över liksom jordklotet där monsunregnen, den liksom rör sig norr och söderut?
Den rör sig norr och söderut, och, men också verkar expandera i storlek och styrka, men den rör sig längre norrut. Och det gällde även i Asien, men det är mindre i ögonfallande där, men det var ändå rätt ögonfallande i Asien också. I områden då som inte har samma monsunregnzon däremot som i Nordamerika. Och även i delar av Sydamerika, där var det väldigt torrt under det postglaciala klimatet. Stora delar av det som idag är den amerikanska prärien, som i och för sig huvudsakligen är uppodlad idag, men den var i halvökenartad eller delvis ökenartad med rörliga sanddyner på vissa håll och sådär. Så på vissa ställen var det mycket torrare. Det gäller framförallt Nordamerika och delar av Sydamerika som var torrare under postglaciala klimatoptimumet, medan då stora delar i gamla världen som i Afrika och då Asien istället var fuktigare.
Mm.
Så var inte fuktiga överallt.
Du var inne på det lite inledningsvis, alltså hur man då kan mäta allt det här, för det här är ju långt innan då historisk tid. Och vi har pratat om årsringar på träd och borra is och sådär. Kan du berätta lite mer om hur de här mätningarna går till?
Vi har ju olika typer av arkiv för att förstå klimatet förr, och man kan också lägga till när det gäller de här långa tidsskalorna, är pollen viktigt. Även om människan påverkar och skogsbränder och så påverkar vad som växer i klimatet ytterst i områden där människan har begränsad påverkan på vegetationen, är det ju klimatet som styr vad som växer, och sammansättningen då av pollen från då myrar och sjöbottnar och så kan ge en indikation på det långsiktiga genomsnittliga klimatet. Och sen har vi ju då också andra små mikroorganismer i havet till exempel. Vissa trivs då i ett visst temperatur eller salthalt eller någonting annat. Sammansättningen där också, när man tar borrkärnor från havssedimenten, kan man då från fossila lämningar av dem, till exempel diatomer och kiselalger, se vad, ungefär vad det har varit för temperatur i vattnet. Men sen har vi också då stabila syreisotoper och kolisotoper till exempel i droppstenar i grottor som växer, och de speglar till exempel i Asien styrkan på monsunregnen ganska väl, hur fuktigt det har varit, och på vissa håll kan de spegla temperatur eller också källan för nederbörden, var den kommer ifrån, är dominerande. Och då är det inlandsisar, om man har bevarade inlandsisar och tar borrkärnor där. Ibland kan de till och med vara årligt lager, och då kan man ju då se stabila syreisotoper till exempel som speglar ofta temperatur eller källan i vissa fall också för nederbörd. Och men också då mäta halten koldioxid till exempel och andra växthusgaser och många andra information som vi kan få ut av de här isborrkärnorna. Om man tittar på årsringar från träd som är en viktig källa då för de senaste par tusen åren, då kan man väldigt förenklat säga att träd som växer i kalla områden med kort växtsäsong, de brukar spegla sommartemperaturen i de här områdena, men de som växer i torrare områden speglar tillgången till fukt, alltså jordfuktigheten snarast, eller nederbörden då under växtsäsongen. Men vi har också mer avancerade metoder än bara titta på bredden på trädringarna, för vi kan också då mäta celldensiteten, den maximala celldensiteten i både vårveden och höstveden som en starka indikator på klimatförhållanden, och även mäta isotoper i trädringar till exempel. Fördelen med trädringar är att de är ju som ett, om du bygger upp långa kronologier av levande och döda träd, de är ju som en form av fingeravtryck, så du kan exakt datera dem och korsdatera de här kronologierna, så har du en årlig upplösning, och med då höstved, eller så här, vårved och höstved, då kan du till och med få delar av året, kanske inte exakta månader, men liksom vilken del av säsongen det är. Och den här tekniken utvecklas hela tiden. Det finns massor med problem med den här källan, men i dendroklimatologin, som har blivit en ganska stor vetenskap, har man kunnat bygga upp nätverk runt hela jorden, och kan även få sådana här saker som med trädringsserier, titta på insektsutbrott och andra växtstörningar och hur träden har växt, till exempel hur tätt skogen har stått och varit ändringar i det. Så du kan förstå inte bara klimatet utan mycket av ekologin också i det här landskapet. Just det, som det årligt daterat, kan du säga att 2200 år sedan hände det här den sommaren. Men samtidigt har vi problemet att de i princip främst speglar växtsäsongen, som vi vet någonting om vintern. Och hur lång och kall vintern har varit till exempel, då måste vi oftast gå till skriftliga källor, och då är vi begränsade till hur långt det finns skriftliga källor den typen, till exempel berättelser eller dokument över isläggningen eller när isen har gått upp till exempel. Och här i Sverige har vi det bara tillbaka till tidigt 1500-tal till exempel, från Stockholms hamn. Man kan veta hur kall vintern har varit, hur lång issäsongen har varit. Mm. Men längre, och på vissa håll kan man gå tillbaka lite längre än så. Men på de flesta håll är man begränsad till senaste 500-1000 åren när det gäller då vintersäsongen och från skriftliga källor.
Mm. Apropå då kyla och skriftliga källor, så under folkvandringstiden så uppstår en köldperiod som har fått namnet senantika lilla istiden. Och i Norden så en del av den här har kallats för fimbulvintern. Vad var det egentligen som hände då?
Senantika lilla istiden, det är ett begrepp som är lite problematiskt. För en superkall period som inträffar under då en längre kall period som ibland brukar kallas folkvandringstida källperioden eller något sånt. Men det som händer är att du får ett stort vulkanutbrott någonstans på norra halvklotet 536, okänd plats, och något i tropikerna, möjligen El Salvador 540. Och den här kumulativa effekten av de här två utbrotten, det blir inte 1 + 1 = 2, utan 1 + 1 = 5 eller någonting i effekt på nedkylningen. Och du får förmodligen största då kraftigaste nedkylningen på kanske 2500 år, åtminstone sommartid på norra halvklotet av det här eventen. Och den varar åtminstone något årtionde eller så, och har säkert för, eftersom det är lite extrema väderhändelser med snö på sommaren och annat, leder till hungersnöd och försörjningskriser på många år. Men det är lite svårt att säga till exempel i Europa hur hårt den här verkligen stod, för du får den justianska pesten. Medan nedkylningen som kulminerar då 541 kommer också den första stora pestpandemin här till Medelhavsområdet, men även verkar spritts i större delen av Europa och ja, Centralasien och så, norra Afrika. Och den sammantaget här i Skandinavien verkar som att befolkningen ungefär halveras, men det är väldigt ojämnt med olika trakter, till exempel norra Finland verkar klaras nästan helt. Så det är, men vissa områden kanske befolkningen halveras, så det är väldigt svårt att veta om det är köld som då orsakar relateras så småningom i hungersnöd, att tamboskap dör och skördar slår fel, eller om det är pesten i första hand. Här har vi ju inga skriftliga källor, och även i områden som har enstaka skriftliga källor är det inte sån typ av källor så att vi liksom kan kvantifiera inverkan på liksom försörjningen på, när vi går och pratar om 500-talet, liksom det är förhistorisk tid.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men du är inne på det i din bok också lite grann, hur man ska värdera klimatförändringens roll när det gäller hur människor har bott och brukat jorden och hur vi har migrerat och hur viktigt klimatet har varit. Och det är kanske svårt att ge något enkelt svar på det.
Det går inte att generalisera. Det finns en viss tendens idag med då kanske i dagens politiska diskurs om då de antropogena och framtida klimatförändringar, vad som händer då om 50 år eller 100 år med fortsatt global uppvärmning. Ibland ett någon form av katastrofalt och pessimistiskt drag, så det finns ett fokus då även i klimathistorisk forskning i viss mån på katastrofer. Mm. Och framförallt ett fokus på antingen regionala torker. För torker slår alltid regionalt. Det är aldrig så att hela jorden blir torrare eller blöta. Eller vad ska jag säga, blöta. Ja, under istiden blir nästan allt torrare. Men sen istiden slut är det regionala skillnader. Att om jorden blir varmare kan det finnas en tendens att vissa områden blir torrare och andra blir fuktigare och andra händer ingenting. Men hur som, det finns då ett fokus på antingen katastrofala torker eller när det gäller nordliga breddgrader, extremt kalla perioder som då orsakar för kort och kall växtsäsong till exempel, eller frost under växtsäsongen eller så. Eller då när det gäller mer sydliga områden som är varmare och torrare, katastrofala torker. Så att det är klimatkatastrofer så att säga. Och att man då tillskriver dem kanske ibland väl stor roll också, att lite onyanserat ibland att när det blir kallt eller det blir torrt, då blir det försörjningskris och därför blir det samhällelig instabilitet och sådär. Och det, försörjningskriser kan garanterat bidra. De flesta förmoderna hungersnöder har en koppling till att det kan förvärras av krig och så, men det finns en grundkoppling till att det är oförmånliga växtvillkor eller villkor för då ofta spannmålsodling på de flesta håll eller då boskapsskötsel och att då blir en brist på mat av att det är svårare att producera mat och att då blir det undernäring och sen kommer då immunförsvaret försvagas hos vissa framförallt fattiga grupper som har brist på mat och då kommer du lättare få en hög dödlighet i infektionssjukdomar som också med då migration bland hungrande kommer spridas lättare. Och det är så mönstret är, alltså svält brukar, det folk dör av är infektionssjukdomar då, första, nästan uteslutande. Men det intressanta är att de får inte samma konsekvenser i alla samhällen. Dels är det vissa samhällen som brukar klara sig mot trenden och på något sätt inte, trots att du inte kan producera tillräckligt med livsmedel lokalt, lyckas på något sätt hantera det och åtminstone det kanske är kris, men krisen är mindre och det lyckas hantera så det inte blir någon riktig verklig svält.
Kan det handla om transportvägar och sådär då?
Det eller? Kan det absolut göra, men också samhälleliga institutioner och buffertar och hur samhället är organiserat socialt och vilka skyddsnät det finns i samhället och om samhället är resilient i då och kan säga politiska och sociala institutioner och kulturella institutioner när det blir oro, då finns det ofta latenta då andra problem i samhället. Om man kanske söker efter syndabockar eller att det inte finns en flexibilitet till exempel att hantera när det varit liksom upp, ofta när det varit liksom bit revolter eller så efter en hungersnöd har det handlat om att man till exempel inte låter bli att ta in arrendeavgifter av då arrendebönder eller då plocka in skatter eller så, att man inte är en eftergift utan försöker kräva in saker som inte folk kan förmå eller tycker är orimliga, om man då istället inte gör det och istället kanske de härskande samhällsskikten försöker dela med sig allt vad de kan eller till och med, som man på många håll faktiskt gjorde, försökte bygga upp spannmålsmagasin och liknande och vad kan jag säga, olika beredskaper för det här. Sen är det ju också naturligt som du nämnde, transporter. Alltså i förmodern tid kan man nästan bara transportera stora mängder mat vattenvägen på floder eller på hav. Och det är svårt att ha långväga storskaliga landtransporter före liksom järnvägen kommer egentligen. Och det gör att vissa inlandsområden är alltid mer utsatta. Vi har hört på slutet av 1500-talet ett antal väldigt kraftiga missväxt som direkt kopplade till den kallaste fasen när lilla istiden får ett antal kluster av år med ovanligt oförmånliga vädervillkor i central Europa för spannmålsodling. Man kan ju se att i kustområden kanske priset på då baslivsmedel, framförallt spannmål, dubbleras. Medan då längst in i Europa, även om det finns vissa floder, du kan ha pråmar och båtar på flod, men ändå långt från kusterna. Där kan det gå upp till 600% som är värst ökningen i mat. Så att liksom, fördubbling är väldigt allvarligt, men 600% är liksom ännu mer allvarligt. Så man kan se att det här spelar geografin liksom en stor roll. Jag tror att det är väldigt, klimat har varit extremt viktigt dess variationer för risken och frekvensen av oförmånliga respektive förmånliga år. Och liksom framförallt de här klustren, hur ofta de kommer, flera stycken av då en oförmånligt eller väldigt förmånliga förhållanden, utan direkt koppling till klimatet. Och jag tror att det har haft en stor betydelse för demografin, till exempel över långa tidsskalor men även korta tidsskalor, egentligen fram till någon gång på, beroende på plats i Europa, 1700-talet till och med början av 1800-talet. Mm. Medan då på vissa andra håll i världen har det ännu fram till slutet av 1800-talet, med sekelskift 1900 eller så, haft en stor betydelse. Men det gäller direkta liksom demografin och hälsan, spridning av infektionssjukdomar och sådana saker. Däremot är det mer tveksamt, som ibland tillskrivs, att klimatförändringar skulle orsaka krig eller stora sociala, politiska eller kulturella skiften. Där är det svårt att hitta en kausalitet. Alltså det är så många led emellan. Mm. Så du har ju då alla de här kulturella, sociala, religiösa faktorerna. Mm. Ett vanligt sådant här fel är till exempel att man kopplar kulmen av lilla istiden, den som kallas, på 1500-talet och början av 1600-talet, slutet av 1500-talet och början av 1600-talet, kopplar den till då ökad frekvens av krig i Europa och revolter. Och samtidigt är det då du har just det, har varit gått en stund efter reformationen och har religionskrigen, och det är mycket mer, om du tittar på vad folk faktiskt krigade om, är det inte missnöje av härskarna med att de inte har ordnat mat nog eller att man försöker erövra jordbruksområden och sånt. Nej, det handlade inte om, utan det är ju religionspolitiskt kopplade konflikter.
Men under de här åren, slutet av 1500-talet och början av 1600-talet, när det var så otroligt kallt i stora delar av Europa, hur påverkade det Sverige egentligen?
Under de värsta åren ungefär halverade spannmålsproduktionen den data vi faktiskt har. Och även då måste det vara svårare, där vi sämre data på att föda upp boskap. Och vi har perioder av svält, ganska allvarlig svält på slutet av 1500-talet. Det gäller stora delar av Europa. Det är egentligen bara Holland som klarar sig, delar av England klarar sig hyfsat, men till och med England har sina sista stora svältepisoder på slutet av 1500-talet. Och vi har inte sån befolkningsdata än, så vi kan säga hur hårt det slår, men det slår ganska hårt. Till och med i Norditalien drabbas hårt, bland annat av att du får blöta, svala somrar som ger svampsjukdomar, mögelsjukdomar, framförallt på rågen men även på andra spannmål. Och att det här kommer flera år i rad gör att du får brist på utsäde, eller då mögel- eller svampskadat utsäde. Mm. Som då gör att nästa års skörd, även om det är några år då med väldigt bra väder emellan, har du brist på utsäde eller utsäde av låg kvalitet. Och det är det också i förmodern tid som man glömmer, att två dåliga år i rad brukar göra att du får äta upp del av ditt utsäde. Det här är ganska lågproduktivt jordbruk, så du äter så att du kanske, om du sår ett sädeskorn, kanske du i bästa fall kan räkna med att få tillbaka fyra. Mm. Och du har inte så stora buffertar, och de två dåliga då har fått med kanske bara 50% av normala skörden. Det handlar aldrig om att vi inte får någon skörd, utan bara 50% av vad du räknar med. Det är då katastrofalt om du får det två eller tre år i rad. Och även sen om du har då, sen dröjer två, tre år innan du får normala skörder igen, även om vädret är det allra bästa tänkbara.
Du har ingenting att sova med.
Eller kvaliteten är dålig.
Det var inte lätt att vara bonde på den tiden.
Alltså på vissa ställen, man kunde ju försöka anpassa det här till att till exempel odla flera olika saker, eller det som hade minst risk. Till exempel, det fanns ju två olika strategier. Även deras storgodsägare föredrog att man odlade det som hade högst avkastning om det gick bra. Men då är hög risk, så att många bönder, de som direkt behövde leva på det, försökte inte maximera utdelningen om det gick bra, utan försöka minimera riskerna. Och det gör man bland annat med att odla flera grödor, ha flera olika typer av utkomst, och att då odla det som har, eller föda upp det som har minst risk. Mm. Och det här kan man ju se lite grann, till exempel att man går över på vissa håll, när det har varit väldigt en kölden då på slutet av 1500-talet, slå åt mot odling av vindruvor, även i så ganska sydliga områden som Ungern. Och då försöker man gå över till att odla spannmål för att göra öl istället, som då har mindre risk på. Även till exempel i Bosnien är vinodling svårt i bergen, och då försöker man framställa plommonbrännvin istället, för plommon är mer tåligt. Det kan vi odla här också.
Så det här med Slibovic från Balkan, det är liksom
det fanns innan, tror jag också, men det verkar som att man ökar detta och man byter ut vissa grödor. Bara ett exempel, att du har odlat, precis som du i Österrike och Ungern har du haft både öl och vin, men man ökar relativt då ölproduktionen till vinproduktionen när som vin då när det är kallt har ja, större risk att det går dåligt eller blir surt och dålig kvalitet på. Det
viktigaste är att mängden alkohol totalt sett hålls konstant, eller hur? Ja,
det har vi tyvärr inga källor på om man lyckades hålla det, men det här var ju, öl var ju också en väldigt viktig kalorikälla. Men annars är det andra sådana intressanta saker. Men här tar jag bara de allra kallaste perioden senaste årtusendet. Men det är intressant även fluktuationen så att säga under 1700-talet. Med rätt kalla perioder men också väldigt milda. Till exempel här i Östersjöområdet hade vi på från ungefär 1720-talet till 1750 den mildaste perioden på vintrarna före mitten 1990-talet. Men då en isfri Östersjön, eller nästan isfri, som gjorde att man det var öppet vatten, och medan då kalla perioder även då bara något årtionde tidigare på 1700-talet kunde vara upp till 5-5,5 månader man inte kunde resa på grund av ishinder. Och det är en väldigt stor skillnad. Och också slädtransporter som då inte gick att ha i Bergslagen, för det var ingen snö på vintern. Eller väldigt kort snö, osäker snösäsong, och man kan säga de frusna vattendrag var inte säkra att åka på. Och det var ju viktigt. Okej, du kunde åka på havet istället, vilket var jätteviktigt för internationell transport. Men för bergsbruket och även skogsbruk och kolmildning och annat var det vintertransporter på släde som var viktigt. Och det här var ju knepigt när du inte kunde det. Det var menföre, som man sa.
Just det, men det är svårt att ställa om också. Liksom, det fanns väl inga bra vägar för att köra vagn på heller.
Nej, så det var ju ett avsteg. Och sen slog det tillbaka. Plötsligt blev kallt igen, så det var att de här variationerna på sig årtionde skala och naturligtvis år till år, men att det finns ett antal årtionden som sticker ut i båda hållet. Och det är samma då med även här i Norden med att det blöta respektive torra förhållanden, och naturligtvis har vi mycket större i sydligare områden eller varma områden mycket större utslag, att vi har ju då vissa årtionden som har haft väldigt många sig torra somrar och andra som har haft väldigt många fuktiga somrar. Och det här har ju naturligtvis haft allt från vattenkraft och vattenkvarna, hur mycket vatten du har, till vad du kan odla och när. Och liksom hur mycket bete det finns för djuren och sådär. Det har ju haft betydelse. Och som man förstod det samtidigt verkade det vara mer säsongernas förändring. Man förstod inte egentligen och kände till att klimatet förändrades. Eller det var väldigt omdiskuterat om man förstod. Men man förstod att säsongerna kunde förändras. Det kunde vara perioder som var sämre eller bättre så att säga. Men det finns några enstaka på slutet av 1500-talet som verkar anse att det har blivit kallare. Europa som verkar uppfattat det, men det är egentligen först på 1930-talet som det är oomstritt i vetenskapen att du har klimatförändringar i stor skala. Innan dess har det varit en viss, vad kan jag säga, diskussion. Istiden var egentligen på slutet av 1800-talet man insåg och erkände, men att de senaste 10 000 åren klimatet varierat, det är först på 1930-talet som det blir verkligen erkänt och verkligen få ett stort genomslag först på 1970-talet.
Men Sverige på den tiden, i alla fall på 1600-1700-talet, var ett djupt kristet samhälle. Om det nog var en period med liksom extrem kyla, alltså såg man det som någon slags Guds prövning, eller hur tolkar man de här?
Missväxterna, liksom krig och sjukdomar, var Guds straff. Kanske inte indirekt blir ju då, om du har oförmånliga växtvillkor som orsakar missväxt, blir liksom en epidemi eller pandemi eller ett krig Guds straff. Det där ändras ju på början av 1700-talet. Det sker en ganska egentligen kraftig sekularisering av samhället.
Och naturvetenskapen går framåt också.
Ja, och att, men på 1600-talet definitivt och början av 1700-talet. Men under 1700-talets lopp sker det väl en förändring där, hur mycket man förklarar, kanske hos vanligt folk, men bland lärda förklarar väl mindre och mindre med religionen.
Mm. Sen åtminstone 80-talet så har vi ju sett stigande temperaturer, och det diskuteras ju dagligen. Hur mycket av allt det här beror egentligen på människans påverkan på klimatet?
De sista tre årtiondena är nästan helt säkra. Det huvudsakligen beror på människan. Det går inte att kvantifiera liksom exakt. Jag håller mig till IPCC, FNs klimatpanel 2013, som sammanfattar ganska väl. De sammanfattar att minst hälften av uppvärmningen sedan 1950 beror på människan. Men 1950, mellan 1950 och 70-talet är det ingen uppvärmning på jorden. Det är stabil, så egentligen skulle man bättre kunna säga att sen uppvärmningen sedan 1980 eller någonting är minst hälften för människan, förmodligen mycket mer än hälften. Det kan finnas en liten naturlig komponent, men övervägande majoriteten av uppvärmningen de senaste tre årtiondena på våra breddgrader börjar uppvärmningen egentligen först runt 1990. Mm. 80-talet är väldigt kallt i Skandinavien, ett av de kallaste årtiondena under 1900-talet, så att här uppe har vi mycket större fluktuationer, men som man ser egentligen först en uppvärmningstrend här ja, ungefär från 1990. Mm. Men på global skala är det från sent 70-tal som den här moderna uppvärmningen sticker ut. Den är då på global skala knappt 0,2 grader per då årtionde, har pågått då 4 årtionden, så en knapp grad och jorden har blivit varmare. Och det, den här trenden håller i sig och fortsätter, och man kan säga att merparten av den beror på koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Och exakt hur stor naturliga komponenten är, det är jättesvårt att säga. Det går från att det inte är någon naturlig komponent hos vissa forskare till att den ändå är inte obetydlig, finns det någon som har pekat på, men det är inte så intressant egentligen, för att vi kan säga att den här håller i sig liksom. Vi kan ju räkna varje årtionde mer eller mindre kommer vara varmare. Det kan vara något på grund av ett vulkanutbrott att det går tillbaka. Men liksom så fort effekten från det försvinner, även om solaktiviteten går ner lite, kanske det avtar ett årtionde eller två, men liksom trenden är så pass tydlig så att det kommer fortsätta. Så att om det är 0,2 grader det här som beror på naturliga orsaker, eller till och med 0,3, har det ingen betydelse liksom 2100 för den övervägande signalen, majoriteten är då antropogen, och den kommer ju fortsätta liksom. För skillnaden är att naturliga klimatförändringar kan komma och gå och kan gå en viss trend. Men vi har ju bara sett början på den globala uppvärmningen. För även om vi osannolikt skulle sluta med utsläppen helt, skulle den förmodligen fortsätta effekten av ett par årtionden till. Men också det finns inget som talar för att om den översiktlig framtid att vi kommer gå ner till något som närmar sig nollutsläpp på global skala. Mm. Vi kanske gör det i Europa i de ganska kort framtid. Kanske det är även Nordamerika, delar av Asien, men det kommer globalt fortsätta så pass länge så vi kan vara säkra på att vi kommer ha en betydande fortsatt antropogen uppvärmning som är större än den vi har sett hittills. Mm.
Men vad kan då klimathistorien lära oss om hur vi ska hantera klimatkrisen idag och imorgon?
Vi kan förstå mer av klimatsystemet till att börja med och se hur, vad som har hänt med växtlighet och djurliv, och även hur olika grödor har klarat. Vi kan också se frekvensen av olika extrema väderhändelser som av sin definition är ovanliga, och om de har ökat eller minskat i frekvens då i modern tid. För att mycket av extrema väderhändelser tillskrivs den globala uppvärmningen, men många av de här, det som tillskrivs, är ganska tveksamt. För det är väldigt korta observationsserier, du behöver en lång referensperiod. Och om det finns något kausalt samband ibland problematiskt, det man faktiskt kan se tydligt är att på global skala har antalet låga temperaturer minskat ungefär lika mycket, alltså kalla extremer, lika mycket som varma extremer har ökat. Alltså variationen är faktiskt inte på den punkten i temperatur ökat, utan det är snarare att medelvärdet har förskjutits uppåt hela tiden, och det gör då att du får färre kalla extremer och många och fler varma extremer. Mm. När du förskjuter medelvärdet uppåt. Och det stämmer inte på varje enskild plats. Och det andra man sett att på våra breddgrader, då är det främst vintern och våren och ibland den allra tidigaste delen av sommaren som då har blivit betydligt varmare. Mm. Medan då i medelhavsområdet istället, då är det faktiskt somrarna som har blivit mest varmare, uppvärmningen störst, och inte vintern. Så att det är olika på olika ställen. Och när det gäller då förändringar i nederbörd och torka, det här mer knepigt, för det är så regionalt och lokalt. Och där kan vi lära från klimathistorien en del, för om vi tittar då hela holocen kan man se att varma perioder har tenderat att ha fler frekventa perioder av svår torka i stora delar av västra centrala Nordamerika, Centralamerika och delar av Sydamerika, medan då vi har en tendens i stora delar då av norra centrala Afrika och i delar av Mellanöstern och då asiatiska monsunregnsområden faktiskt att det blir blötare. Vi kan också se då att när det gäller extrema väderhändelser, att åtminstone medelhavsområdet ser det ut som att kraftiga då skyfall och översvämningar blir faktiskt ovanligare om man tittar på lång tid. Och det stämmer också med en trend att det allmänt blir blötare faktiskt i norra Europa, norr om Pyrenéerna och Alperna, ser det ut som i då ett varmare klimat, men det blir torrare i stora delar av Medelhavsområdet. Och det kan vi se och bekräfta från klimathistorien. Medan då vår observationsserie är bara då med global uppvärmning ett par årtionden. Mm. Och här kan det till exempel hjälpa. Och sen kan vi se då hur tåliga olika växter till exempel är, som träd. Eller hur då insektsangrepp förändras under kalla, varma, fuktiga, torra perioder och såna här saker. Och se också i olika, nu har vi ju massa konstgödsel och konstbevattning och allting annat som till exempel gör att jordbruket och andra genetiska sammansättningar framodlade grödor, så att det är inte exakta paralleller, men åtminstone de gamla traditionella varianterna, hur de klarar sig för under olika klimatförhållanden till exempel. Mm. Det kan vi se, och då också hur frekvensen då av olika då fenomen förändras i ett, under olika klimatregimer under väldigt lång tid. Så vi kan ofta få en mycket längre referensperiod. Vi kan, när vi har de meteorologiska mätningar, kan i bästa fall kanske få 200 här i Europa, 250 års referensperiod. Men här kanske vi kan få ibland en 2-3 eller ibland 10 000 år lång referensperiod.
Mm. Oerhört fascinerande ämne. Det är spännande hur mycket man kan ändå extrapolera och hur mycket man kan se. Och det är också fascinerande, tycker jag, med de här lokala variationerna som du har berättat om. Tack så mycket, Fredrik Charpentier-Ljungqvist, för att du ville vara med i Allt vill att veta.
Tack för att få bli inbjuden. Det var väldigt kul att vara med.
Tack, Fredrik. Otroligt ämne det här, klimathistoria. Och vill du förkovra dig ytterligare så kan jag rekommendera Klimatet om människan under 12 000 år som Fredrik har skrivit och som finns hos nätbokhandlarna och på biblioteken. Vi som gör den här ganska klimatneutrala, i alla fall i ena bemärkelsen, podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.